Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Omkring ditt ord, o Jesu, och stilla gör, och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd. Du ensam kan oss mätta med livets bröd. Amen. Jesus och hans lärjungar hade blivit bjudna till ett bröllop i Kana i Galileen. Det var alldeles i början utav Jesu offentliga verksamhet. Och vid detta bröllop så utförde Jesus sitt allra första under. Och det ska vi återkomma till. Det var verkligen något stort och fint att vigselparet och dess familjer hade bjudit Jesus till bröllopet. Nu vet vi ju inte alls hur mycket de här människorna kände till Jesu person, vem han verkligen är. Men genom att Jesus blev inbjuden till bröllopsfesten så kunde han välsigna både brudpar och hem. Jesu närvaro helgar hemmet, lyder denna söndags tema. Varje brudpar borde ta lärdom av brudparet i Kana att bjuda Jesus in till sig. Vilken oerhörd skillnad det är att leva i ett äktenskap med Jesus och i ett äktenskap utan honom. Välsignat är det hem förvisst som har sitt allt i Jesus Krist. Där han ej är världen tom. Där han ej bor är fattigdom. Och med anledning av detta så vill jag för det första säga att Jesus välsignar äktenskapet. Jesus var säkert glad över att ha blivit inbjuden till bröllopsfesten. I äktenskapet förverkligas nämligen på ett välsignat sätt Guds goda skaparvilja. Hans goda ordningar för mänsklig lycka här på jorden och mänsklig fortplantning. Genom äktenskapet så uppfylls på ett gott sätt hans bud. Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. För att ett samhälle ska kunna bestå så behöver det inte bara födas barn. För ett samhälle, det kan också lösas upp i omoral och kriminalitet, i anarki och inbördeskrig, hur många barn som än föds. Nyckeln till att ett samhälle ska vara gott och välmående, det är att samhällets familjer är harmoniska. Ett samhälle är nämligen alltid lika bra och välmående som dess familjer. Oroliga, kaotiska och splittrade familjer leder till oroliga, kaotiska och splittrade samhällen. En kristen familj som fostrar sina barn i kristen anda, det är den största skatt som finns i ett samhälle. Och att som barn få växa upp i ett kristet hem där man fruktar Herren, att det är den allra största skatt som man kan tänka sig. Det är bättre att födas i en kristen familj än att födas som en prins eller en prinsessa på det kungliga slottet. Det här inser tyvärr inte makthavarna, utan försöker på olika sätt att försvåra kristen fostran. Det sker till exempel genom att man gör det mycket svårt ekonomiskt för en familj att själv uppfostra sina barn. De ska istället in på förskola och där ska samhällets ideologi och värderingar råda. Kristna förskolor och i ännu högre grad kristna skolor lever ofta under svåra förutsättningar och kontrolleras nitiskt utav Skolverket så att de inte avviker allt för mycket ifrån de samhälleliga normerna. Det här är ju inte bara ett tecken på kristendomsfientlighet utan också på irrationalitet ifrån samhällets sida. Det är ju inte de kristna ungdomarna som polisen får problem med. Och varför då motarbeta kristen fostran och försvåra den på så många sätt? Varför inte istället uppmuntra den, på alla sätt stödja den? Bakom allt detta så hånler djävulen. Han är motståndaren till allt vad gott är. Och han vill bryta ner Guds goda ordningar. Han är helt inriktad på att fördärva människosjälar. Både här i tiden och inför evigheten. Han vill på allt sätt förhindra förekomsten utav kristna förskolor, kristna skolor, kristna familjer. Han vill slita sönder familjebanden. Han älskar skilsmässor. Han propagerar för dem på kvällstidningarnas löpsedlar, i lösaktiga tv-program och på tusentals andra sätt. Budskapet lyder: unna dig en liten flört eller till och med en kärleksrelation vid sidan av ditt äktenskap. Det kan till och med bli så förvänt att det heter att detta också skulle vara bra för äktenskapet. Att det stinkande, ruttna äktenskapsbrottet är en krydda eller injektion som skulle kunna rädda det tråkiga äktenskapet. Genom diabolisk list och skickliga förförelsekonster så kan människor fås att tro att det ligger någonting i denna uppenbara lögn. Nu lämnar vi det moderna samhällets förförelse och avfall från skaparen och hans goda vilja. Och så betraktar vi vårt ämne ur mer positiv synvinkel. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Så konstaterade Gud sedan han skapat Adam. Och så gjorde han åt Adam en medhjälpare, Eva. Äktenskapet, att få en livskamrat, en äkta hälft vid sin sida, i nöd och lust, i glädje och sorg, i ömsesidig trohet, det är en oerhörd Guds gåva. Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan. Om de faller kan den ene resa upp den andra. Där den ensamme blir övervunnen kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt. Den tredubbelt tvinnade tråden visar att Jesus också är med som en tredje part i ett välsignat äktenskap. Det är Gud själv som genom vigseln har gjort mannen och kvinnan till ett kött. Att vara ett kött, det innebär en allomfattande enhet. En såväl fysisk som andlig enhet som man inte kan uppnå med någon annan människa på jorden. med ingen annan människa kan man nämligen bli ett kött än med sin hustru eller med sin man. Med ingen annan träder man in i en så nära förening, inte ens med sina egna barn. Barnen står en naturligtvis nära. Och från början så är ju barnen helt beroende av föräldrarnas omvårdnad och kärlek. Men med tiden, när åren går, så sker en sund och nödvändig frigörelseprocess från föräldrarna. Inte så att kärleken eller vänskapen avtar, men det sker ändå en gradvis självständighetsutveckling, så att barnet blir en allt mer egen individ i förhållande till sina föräldrar. Men nu är det alldeles tvärtom med äktenskapet. De två ska vara ett kött. Redan från vigselakten är mannen och hustrun ett kött, eftersom Gud fogat dem samman. Och sen, ju mer de lever tillsammans, desto mer kommer de ju också att lära känna varandra. De växer allt mer samman. Ja, de kommer varandra så nära som två människor överhuvudtaget kan komma på jorden. Sånt välsignar Jesus. Tänk därför hur stort det är för ett jordiskt par att inleda sitt äktenskap med att bli välsignade av Jesus. I vigselakten, genom prästens mun. Men äktenskapets goda ordning är såväl ett avkristnat samhälle som en avfällig folkkyrka i full färd med att bryta ner. År 2005 så beslöt Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, att Svenska kyrkan skulle välsigna homosexuella partnerskap. Men kyrkan äger ingen makt att välsigna det som Herren stämplar som synd och förbjuder. Det blir istället motsatt verkan. Genom att försöka göra den onaturliga otuktssynden rumsren, ja till och med helig, genom att dra den in i kyrkan, så förökas skulden ännu mer. Det blir som på Malakis tid, då Herren genom sin profet gick till rätta med sitt avfälliga prästerskap. Och nu står det i Malaki 2, vers 1 och 2. Nu kommer denna befallning till er, ni präster. Om ni inte vill höra, om ni inte lägger på hjärtat att ge mitt namn ära, säger Herren Sebaot, då ska jag sända förbannelse mot er. Jag ska förbanna era välsignelser. Ja, jag har redan förbannat dem, eftersom ni inte lägger detta på hjärtat. Ja, utifrån det som här har sagts så är det ju klart att Jesus var glad över att ha blivit inbjuden till bröllopsfesten i Kana. Vid det här tillfället så hände också något alldeles speciellt. Det andra jag ville ta upp idag. Att Jesus utför sitt första under, varigenom han förhärligas. Varigenom han uppenbarar sin härlighet. Ett tecken, det står att detta var hans första tecken. Det är ett mirakel, ett underverk som pekar emot någon eller något. När Jesus utförde under och tecken så var det inte för att väcka allmän sensation. Ungefär som en cirkusartist eller balanskonstnär lockar till sig åskådare genom att utföra märkliga konster och bravader. Jesu tecken pekade in emot hans egen person. Hans gudomliga makt, godhet och härlighet. De här tecknen utfördes alltså för att människor skulle förstå vem Jesus är. De utfördes för att göra det lättare för människor att tro. Jesus säger: om ni inte gör min faders gärningar, så tro mig inte. Om jag inte gör min faders gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna. Om ni inte kan tro på mig, då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Det är därför så alldeles förfelat när modernistiska teologer och predikanter bortförklarar undren. Säger att det är bara symboliska berättelser, utbroderade legendariska traditioner och så vidare. Och menar sig därmed göra det lättare för människor att tro. Det är ju precis tvärtom. Jesus förde inte sina tecken och under för att han ville göra det svårt för oss att tro på honom. Utan precis tvärtom. Han ville göra det lättare för oss att tro på honom. Om nu Jesus verkligen är det eviga ordet som det står om i början av Johannes evangeliet. Det ord som har funnits till redan vid skapelsens begynnelse. Varigenom allt som finns till har blivit till genom. Så vore det väl snarast märkligt om han inte kunde utföra underbara, ovanliga gärningar. Eller om de naturelement som han skapat inte ibland, när han uppenbarade sin härlighet, uppförde sig på ett oväntat sätt. Vattnet såg sin skapare och rodnade. Så skriver Esaias Tegnér om den här underbara händelsen i Kana. Hur som helst så var skapelsen sin skapare underdånig och förvandlades lydigt till vin. Och det var någonting märkligt med detta förvandlade vin. Det tyckte också värden på festen, som alldeles överväldigad av den goda smaken sa: varenda människa sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu. Ett gott vin, det är ett vällagrat vin som har legat under åratal och utvecklat den utsökta smak som det till sist får. Om värden vid den här festen hade fått gissa hur gammalt vinet var, så hade han nog sagt att det hade många år på nacken. Och ändå så var det ju framskapat alldeles just i den stunden. Jesus, den allsmäktige, gav vinet en skenbar, eller ska vi säga en inbyggd ålder redan vid dess tillblivelse. Under det senaste året så har en intensiv diskussion förts inom lutherska kretsar i Sverige huruvida Bibelns uppgifter om skapelsen är tillförlitliga. Har världen verkligen blivit till på 6 dagar? Har vi människor utvecklats ur djuren? ska jordens ålder mätas i årtusenden eller årmiljarder och så vidare. Här av bröllopsundret i Kana så ser vi att när Herren skapar så kan han göra det så att det ser ut att ha funnits till mycket länge. Liksom det just i den stunden framskapade vinet verkade ha legat på lagring många år, så kan jorden och universum se ut att vara mycket gammalt utan att vara det. Ja, Bibelns första kapitel beskriver uttryckligen hur det ur Guds skaparhand framspringer en skapelse med inbyggd ålder. Adam och Eva skapades inte som foster och som sen gradvis utvecklades genom spädom och barndom för att sen 20-30 år senare framträda som vuxna, fullt mognade människor. Och det här gällde nog allt sammans. Hade Adam sågat ner ett träd i Edens lustgård, så hade nog detta träd burit årsringar, fastän det hade skapats samma vecka. Genom vinundrets tecken visar Jesus att han är skapelsens herre. Samma herre som i begynnelsen sa sitt varde och frambringade himmel och jord, förvandlar nu vattnet till välsmakande bröllopsvin så att festen kunde fortsätta. Och det här säger oss nu slutligen att Jesus skänker oss glädje. Jesus har ingenting emot att människor är lyckliga. Det har, som vi nog alla känner till, i vissa kristna kretsar ansetts misstänkt om någon varit allt för glad eller skrattat för högt. Gudfruktigare är det att vara dyster och nästan livsfientlig. Ja, det kan faktiskt vara så på sina håll. Men i Kana visade Jesus att han tycker om att glädja människor med världsligt gott. Han hade ingenting emot att gästerna drack vin och hade trevligt. Han till och med ingrep när den för värdfamiljerna pinsamma situationen uppstod att vinet tog slut. Eftersom Jesus har skaparmakten i sin hand, så var detta inte något problem för honom. Psalmisten säger ju: så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Och eftersom Jesus är god ville han bjuda bröllopsgästerna på något som de kunde njuta av. Predikaren förkunnar: vinet gör livet glatt. Kapitel 10, vers 19. Det är viktigt för oss att ta till oss att det inte är synd eller fult att njuta av livets goda. Denna sanning ska vi inte för snabbt hasta förbi. Även om det i den glädje som just vin åstadkommer också finns mycket allvarliga bibliska varningar att ta fasta på, nämligen de om fylleri och utsvävningar. Bröllopsundret i Kana visar ändå, utan att vi ska förringa den jordiska glädjen, samtidigt på någonting djupare. Säkert vill den helige ande som inspirerat Johannes att nedteckna händelseförloppet i Kana att vi också ska associera till andra saker än världsligt gott jordisk festglädje och vällagrat vin. Det eviga livet framställs ofta av Jesus i hans liknelser som en fest, ett gästabud eller en bröllopsbjudning. Detta därför att han vill betona det glädjefulla i den himmelska tillvaron. Det är en fest. Och en sak som ofta förekommer i dessa sammanhang är vinet, som på ett särskilt sätt är förbundet med fest, lycka och glädje. Så längtade till exempel Jesus alldeles före sitt lidande i Getsemane, efter den dagen då han tillsammans med sina lärjungar skulle få dricka det nya vinet i sin faders rike. Och därför har vinundret i Kana en särskild innebörd. Det visar på den glädje och fest som frälsningen genom Jesus innebär. Livet i Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Gud själv är salig, står det i första Timoteusbrevet. Han är oändligt lycklig. Glädjen i och hos Gud, den som präglar relationen inom treenigheten, den mellan Fadern och Sonen och den helige ande, den har alltid funnits före det att världen skapades. Guds son är liksom Fadern och den helige ande en evig person. Och i Ordspråksboken så kallas han visheten. Och det står om honom i kapitel 8, vers 22. Han talar själv där. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten. Och så i den 31 versen står det: jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld, jag gladdes över människorna. Jesus vill att denna glädje som alltid har funnits hos honom också ska flöda över hos oss människor. Ja, han har till och med offrat sig själv som ett slaktlamm för att det skulle vara möjligt för oss att få del utav den saliga glädjen. Genom ordet och sakramenten så får vi del utav denna frälsning. Gud har i sin godhet och visdom utvalt just vinet för att i nattvardens sakrament göra oss delaktiga av sitt eget heliga, gudomliga, dyrbara blod som är lösepenningen för alla våra synder. Lammets blod är nyckeln in till själva himmelen, sjunger vi ju i en sång. Det goda vinet speglar den himmelska gåvans härlighet, hur Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. I nattvarden så sker ett ännu märkligare under än förvandlingsundret i Kana. Genom instiftelseordet blir brödet Jesu sanna kropp och vinet hans sanna blod. Gud har också sänt ut profeter, apostlar och budbärare tiderna igenom för att genom ordet kalla oss människor till den himmelska festen. Och lyssna nu till sist till Kristi vishetens inbjudan. Också från Ordspråksboken. Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor. Hon ropar från stadens översta höjder. Den som är okunnig må vända sig hit. Till den som saknar förstånd säger hon: kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge oförståndet så får ni leva och gå fram på förståndets väg. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Amen.